الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبالله نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Vi började i förra lektionen att gå igenom kapitel 202 som handlar om faran om att svära och säga fula ord åt muslimer. Bab sibabul muslim fusuq. Och vi stannade vid hadith 434. Och den hadith som berättas av Sulaiman ibn Surad, att en man från Sahaba sa att två män bråkade framför profeten sallallahu alaihi wasallam. Och en av dem blev jättearg och hans ådror och ansikten liksom började bli rödaktiga. Och då så säger profeten alaihi wasallam: jag vet ett ord. Om han säger detta ord så kommer det som han finner att försvinna. Och i vissa hadither så lades det till att han sa: a'udhu billahi minash shaitani rajim. Så den sahabin som då satt med profeten alaihi wasallam gick upp och gick fram till mannen som blivit arg och sa till honom att det som profeten då berättat alaihi salatu wasalam, att han ska säga a'udhu billahi minash shaitani rajim. Så mannen säger då: ser du något fel i mig? Och i vissa riwaya: tycker du att jag är galen? Eller tror du att jag är galen? Idhab, gå härifrån. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Ja. Sen finner vi också faran av att muslimer bråkar med varandra och att de svär åt varandra och säger fula ord. Och att det här är någonting som inte stärker vårt brödraskap, utan någonting som är från shaitan, som han använder som ett medel för att förstöra mellan muslimerna. Så de här två personerna bråkar, tjafsar framför profeten alaihi salatu wassalam. Och profeten alaihi salatu wassalam är inte tyst och passiv när han ser att någon gör någonting fel, utan rättar och korrigerar på bästa sätt. Så han ger då den här lösningen att botemedlet mot ilska är att säga a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Så mannen som sitter med profeten alaihi salam går för att berätta detta till mannen som blivit arg. Men mannen som blivit arg vill inte acceptera detta och tillbakavisar den här mannen och säger: gå härifrån. Den här hadithen lär oss många saker. Den lär oss faran av ilska. Och det har vi talat om tidigare. Att ilska är från en shaitan. Hur shaitan kan göra ilskan till ett glödande kolbit i människans hjärta. Och om shaitan i vanliga fall kan gå runt i människans blod, så som blodet flyter runt, vad ska vi då säga om när människan är arg? Ilska är otroligt negativt. Så pass att profeten Muhammad alaihissalam sa att la talaqa fi ighlaq. Att om en person blivit så arg att hans förstånd är låst, så räknas inte hans skilsmässa. När en person är så arg, och profeten alaihissalam använder ordet ighlaq, låst, hans förstånd kan bli låsta av ilska. Han når en nivå av junun, att han förlorar sitt förstånd, då han efter ilskan inte ens minns vad han sa innan. Som en person som är påverkad av en drog eller alkohol eller någonting. Och han skiljer sig och slår och tar sönder saker. Och efteråt minns han inte ens vad han gjorde. En sån här skilsmässa räknas inte. För mannen var inte i sina sinnesfulla bruk. Men en person som är lite arg, irriterad och skiljer sig och vet vad han säger, en sån här skilsmässa räknas. Men just att det jag ville bara nämna här är att ilska kan ibland få en människa att nå till nivån av att förlora förståndet. Subhanallah. Och de lärda säger att personen som sen då blir så här arg blir, vad kan man säga, i satans grepp. Han blir som en fotboll som små barn sparkar runt till höger och vänster. Shaitan gör vad han vill med den här personen. Går och bråkar med honom, svär åt honom och så vidare. Så muslimen ska undvika att bli arg. Som vi också lär oss i den viktiga hadithen La Taghdab. Då mannen bad profeten alaihissalam om råd och han sa bli inte arg. Och mannen bad om ytterligare råd och han sa återigen bli inte arg. Så kolla här på den här mannen. Han blev så arg att han då, hans ansikte blev rött och hans ådror liksom blev större. Och profeten alaihissalam gav honom detta mycket vackra och viktiga råd att söka skydd hos Allah från shaitan. Så som Allah subhanahu wa ta'ala också säger i Koranen: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Att om ni drabbas av att shaitan kommer mot er, så sök skydd hos Allah från shaitan, för Allah han är sannoliken den hörande, den vise. Surat Al-A'raf, vers 200. Så om människan blir arg, så ska man söka skydd hos Allah från shaitan. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Och inshallah Allah kommer att skydda dig. Vad kan man också göra om man blir arg? Vi har nämnt tidigare andra saker man kan, steg man ska ta. Ja.
Om man står ska man sitta. Om man sitter ska man ligga.
Nej, om man står kan man sätta sig. Om man sätter sig så kan man lägga sig. Och det är också en hikma där. Och det är att när man står är det lättare att kanske ge sig på någon och göra dumma saker. Vilket är svårare om man sitter. Eller hur? Och ännu svårare om man ligger ner. Ja. Någonting annat man kan göra om man blir arg? Man kan göra wudu, man kan gå och be. Ja. För ilska är från shaitan och shaitan är från eld. Och eld släcks med vatten. Någonting annat?
Gå därifrån.
Vi har också nämnt i Adab al-Mufrad en hadith. Som nämner en jätteviktig sak man ska göra om man blir arg. Man ska vara tyst. Ja. Profeten alaihissalam nämnde att om vi blir arga så ska vi vara tysta. Varför? För när man blir arg, man säger saker som man kommer att ångra. Du tjafsar med någon person, du tjafsar med din fru eller någonting. Ta diskussionen när du har lugnat ner dig, när du är sansad och vet vad du säger. Gå därifrån, gå till ett annat rum, gå ut på en promenad och diskutera sen. Inte när du är arg eller hon är arg eller din kompis är arg. Ni kommer inte att komma någonstans. Utan var tyst bara. Ahsantum. Den här mannen, när han fick det här rådet att söka skydd hos Allah från shaitan, sa gå härifrån. Tror du jag är galen? Gå härifrån. Ibn Hajar al-Asqalani pratar om hur kommer det sig då att han inte accepterade rådet. Det kan hända att han var kafir. Eller han var munafiq. Eller att han var en muslim som då var så arg att han typ inte visste vad han gjorde eller sa. Och han säger att det som verkar mest korrekt är det första. Att han inte var muslim. För att yani, en muslim skulle inte, vad kan man säga, negera eller tacka nej till profetens råd. En muslim skulle acceptera. Profeten alaihissalam sitter där och han kommer, råd kommer till dig från honom och du säger gå härifrån, jag är inte galen. Yani, sån här harakat, sånt här beteende kommer inte från en muslim. Det är vad han säger, Allah. Vi går vidare till nästa kapitel, kapitel 203. Bab man lam yuwajih an-nas bi kalamih. Kapitel om den som talar indirekt till folk. Och han nämner där hadith Aisha radiyallahu anha, som sa att profeten alaihissalam gjorde någonting och han underlättade och tillät den här saken. Men vissa människor yani, lät bli att acceptera den här tillåtelsen eller det här sättet han hade underlättat då. Och när det här nådde profeten alaihissalam så predikade han, han talade, prisade Allah och han sa vad är det med folk som låter bli att göra saker som jag gör. För wallahi så är jag den av er som är kunnigast om Allah och den som fruktar honom mest. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Mashallah. Och denna hadith är också full med lärdomar. Profeten alaihissalam gjorde någonting. Det framgår inte vad han gjorde för någonting i denna hadith. Vissa andra riwaya nämner att det var att han pussade sin fru i Ramadan. Taib. Men hur som helst, Vi har det som kallas för azima och rohsa. Azima, att göra någonting fullt ut. Rohsa, att göra de saker som Allah har underlättat i religionen. Till exempel att fasta när man är resande. Taib. Det är att göra någonting fullt ut. Och så har vi el rohsa, vilket är att inte fasta när man reser. Att be fyra raka, azima. Att förkorta bönen, rohsa. Allah har underlättat. Taib. Och de här sakerna som Allah har underlättat för oss i islam är gåvor från Allah, som det har nämnts i hadithen. Och Allah tycker om att vi tar emot hans gåvor, att vi agerar på dem, lika mycket som han tycker om att vi agerar på de saker som är obligatoriska, som det har nämnts i en hadith sahih. Så att de här gåvorna och saker Allah har underlättat för oss i islam ska vi ta emot, vi ska acceptera och vi ska agera på dem. Men här var det någonting som profeten al-Islam underlättade. Men vissa av sahaba ville hålla sig till al-Asl, att inte göra de här sakerna. Taib. Och när profeten al-Islam fick höra om detta blev han arg. Han blev arg. Vissa hadither säger att han blev så arg att man kunde se det på hans ansikte. Och vad gjorde han då för någonting? Han ställde sig och höll en khutba. Han talade till folket. Prisade Allah och han sa, vad är det med folk? Ma balu aqwam. Och här är shahid, det som författaren avser med själva rubriken i kapitlet. Vad är det med folk? Han sa inte, vad är det med den här personen och den här personen som inte vill ta emot de här sakerna som har underlättat i religionen. Han namngav dem inte. Han skämde inte ut dem framför folk. Utan han sa, vad är det med folk? Generellt. Och där finner vi, ulema säger att det är en väldigt fin uslub i da'wa. Att inte, yani, peka finger på folk offentligt, att inte skämma ut folk offentligt. Utan man ger generella råd för att tillrättavisa folk. Om det är fel som sker i umma, i samhället och så vidare. Så behöver man inte, yani, peka ut vissa individer, utan man säger då generellt. Med balu aqwam. Vad är det med folk som gör si och så? Och sen självklart kan det finnas undantag där man kanske varnar specifikt för en person. En person av bid'a och liknande saker. Som profeten al-Islam varnade för Dhul Khawaisira. Mannen från Khawarij. Han sa, yani, från den här mannen, pekade på honom specifikt. Taib. Men annars generellt så talar man generellt. Vad är det med folk? Vi gör en påminnelse, vi gör en dars. Vi säger, vad är det med muslimer som gör si och så? Muslimer som lägger upp bilder på Facebook och så vidare. Yani, vi nämner inte namn och datum och Facebook-konton. Kommer blotta personen. Och personen kanske blir irriterad och arg och inte tar emot nasiha och så vidare. Utan man ger råd generellt. Taib. Och då så säger han också, för wallahi. Yani, vad är det med de här människorna som inte accepterar de här sakerna som har underlättats för dem? För wallahi, så är jag den som är kunnigast om Allah. Och den som fruktar honom mest. Mashallah, den här meningen skulle kunna skrivas med bläck av guld. Det finns så mycket fawaid i den här meningen. Och det är att, först och främst, yani, ni låter bli att göra de här sakerna som har underlättats i religionen. Kanske i rädsla för straff eller att missa någonting gott. Om det skulle leda till straff eller Allahs vrede eller någonting negativt, skulle jag vara den första som lät bli att göra det. För jag är den som mest känner till vad som är halal och haram. Och den som fruktar Allah mest. Så det ni gör är ingenting bra. Taib. Och så här lär vi oss att ju mer kunskap man har om Allah, ju mer kommer man att frukta Allah. Taib. Man kana billahi a'raf, kana bihi akhsha. Den som känner Allah mest kommer att frukta honom mest. Kommer att älska Allah mest. Kommer att längta efter Allah mest. Kommer att göra tauba till Allah mest. Kommer att dyrka Allah på bästa sätt. Så som Allah azza wa jalla säger, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Att det är sannoliken de från Allahs tjänare som har kunskap som fruktar honom. De som har kunskap är de som verkligen fruktar Allah. Så Allah azza wa jalla började med kunskap innan al-khashya. Så kunskapen är en nyckel till att kunna frukta Allah. Hur kan man frukta Allah och lyda Allah om man inte vet vad lydnad är för någonting? Hur ska du göra det Allah har påbjudit, lämna det Allah har förbjudit utan kunskap? Så nyckeln till att lyda Allah är att känna till Allah. Och ju mer man känner Allah, ju närmare kommer man till Allah. Så jätteviktigt att man lär sig om Allah Azza wa Jal och hans religion. Och ju mer man lär sig bi-idhnillahi, ju bättre muslim kommer man att bli. Men det här är på villkor av att man lär sig nyttig kunskap och man också implementerar kunskapen. För som de lärda säger att kunskap som inte för dig närmare till Allah är ingen god kunskap. Kunskap som inte får dig att frukta Allah är ingen god kunskap. Så sann kunskap är den som tar dig nära till Allah Azza wa Jal. Och här nämner ulema också vikten av att lära sig just kunskapen om Allah Azza wa Jal. För som Ibn al-Qayyim nämner att kunskapen är kunskap om Allah, kunskap om hans bestämmelser, hur vi ska dyrka Allah, och kunskapen om nästa liv. Generellt man kan säga att kunskapen kan delas upp i dessa tre kategorier. Kunskap om Allahs tawhid, Allahs egenskaper, namn, hans rätt att dyrkas, hans rububia och så vidare. Ni finner att det här utgör en majoritet av Koranen och generellt hela islam kretsar kring detta. Och sen har vi al-ibadat, dyrkan. Vad som är halal, vad som är haram, hur man ska dyrka Allah, hur man ska be, hur man ska fasta och så vidare. Taib. Vilket också är en haq till tawhid, hur vi ska dyrka Allah. Taib. Och sen har vi tron på nästa liv. Paradiset, helvetet, domedagen, belöningen, straffet. Vilket också är en frukt av tawhid. Men att generellt, ju mer kunskap man får om dessa, ju närmare kommer man till Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Därför berättas det också för vissa av sahaba att de sa innam al-ilmu khashya. En sann kunskap är att frukta Allah. Taib. Och de sa också kullu man asa Allah fa huwa jahil. Varje person som syndar mot Allah, han är jahil. Ja, om han skulle ha riktig ilm, wallah, han skulle inte synda mot Allah azza wa jal. Och eller kanske också att i tillståndet han syndar så har han underskattat Allah azza wa jal. För den som verkligen förstår Allah Azza wa Jalls storhet skulle inte synda. Allah musta'an. Nam. Så här finns också en annan viktig lärdom i denna hadith. Och det är att profeten alaihissalam fördömde de som inte ville acceptera ruhas, de saker som har underlättats i religionen. Och då säger Ibn Hajar, man förstår från denna hadith att följa profeten Muhammad alaihissalam är inte bara att följa honom i de saker som kan man säga som är obligatoriska och så vidare, utan också att följa honom i dessa saker som är lätt i religionen. Det är också att följa honom fullt ut. Inte att man bara ska följa honom i al-azaim, det är som att göra allting fullt ut, utan också följa honom i de saker han har underlättat alaihi wasallam. Taib. Och de nämner också här hadith Anas radiyallahu anhu, Bukhari Muslim, som ni alla känner till. De här tre männen som kom till profetens fru alaihi wasallam och frågade dem hur han dyrkade Allah i hemmet. Och en av dem sa jag ska fasta varenda dag. Den andra sa jag ska be hela nätterna. Och den tredje sa jag ska inte gifta mig med kvinnor. Och när profeten alaihissalam fick höra om detta blev han arg. Och han sa vad är det med er? Jag fastar vissa dagar, fastar inte andra dagar. Jag sover på nätterna, jag ber på nätterna och gifter mig med kvinnor. Den som avviker från min sunna är inte från mig. Så att ni har den här hårdheten och att överdriva religionen är inte från profeten Muhammad sunna alaihissalatu wassalam, utan man ska ta en medelväg och inte göra mer än vad profeten gjorde alaihissalatu wassalam, utan den bästa vägledningen är profetens vägledning alaihissalatu wassalam. Han förkortade sin salat på resa, då är det bäst att förkorta bönen på resa. Någon kanske tänker logiskt att nej, jag är resande, det är bättre att be dhuhr 4. Om jag ber 4 får jag mer belöning än om jag ber 2. Han kanske tänker så logiskt. Men tyvärr, lägg logiken åt sidan. Här är det bäst att be 2 raka. Och du får mera belöning än om du ber 4. Förstår ni? Du är fastande och du är på resande fot. Och fastan blir jobbig. Vad är bäst att göra? Azima eller rukhsa? Är ni kämpa eller bryta fastan? Bryta fastan. Stryka över strumporna. Du är på skolan, på jobbet, du ska göra vodå i den här lilla toaletten. Ja? Nej, det är bättre att tvätta fötterna. Du kan stryka över strumporna, det är bättre att tvätta fötterna när du tar av dig strumporna. och gör det svårt för dig själv och hela toaletten blir blöt. Dina arbetskollegor kommer och klagar och så vidare. Var det bättre? Nej, wallah, det var sämre. Det är bättre att stryka över strumporna. Yani Allah vill underlätta för oss. Yuridullahu bikumul yusr. Wallah yuridu bikumul usr. Allah vill underlätta. Allah vill inte göra det svårt. Hänger ni med? Så att där profeten Al-Islam har gett oss utrymme för att ta den lätta vägen, han har underlättat, då ska vi också ta den vägen. Och inte göra det svårt för oss själva. Eller hur? En person är sjuk, ont i benen, allting. Nej, jag ska stå och be. Fast han borde sitta och be. Någon har diabetes. Jag ska fasta. På sommaren, 20 timmar. Och han tar skada av det. Är det bra eller dåligt? Haram. Inte tillåtet. Han gör inte någonting bra, han gör någonting haram. Förstår ni? Så att profeten al-Islam, på samma sätt som han fördömer de som inte gör yani hans sunna och de saker som är azaim, fördömer han också de som inte tar el-rukhas. Yani de som inte vill ta emot de här gåvorna och göra det lätt i religionen. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitel 204. Bab man qala li akhar ya munafiq fi ta'wil ta'awwalahu. Kapitlet om den som kallar en annan person för hycklare med en ta'wil. Jag vet inte vad det bästa ordet på ta'wil är på svenska, men ta'wil, att man har missförstått någonting. Man har eller fått någonting om bakfoten. Ta'wil kan betyda förvränga eller att man har missförstått någonting. Awwal. Ja? Obefogad förståelse. Ta'wil. Och här kommer vi nämna, mashallah, en jätteviktig hadith. Taib, som är en grund när det kommer till att tillbakavisa khawarij. Taib. Och jag vill att vi alla fokuserar. Hadithen finns i Bukhari Muslim. Hadith Hatib ibn Abi Balta. Taib. Jätteviktig hadith som lär oss hur vi ska tillbakavisa khawarij. Taib. Och lär oss också, mashallah, många, många andra fawaid. Mashallah. Och den här hadithen berättas från Ali radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam skickade mig och Zubair ibn al-Awam, och vi var båda ryttare. Och han sa: intaliqu, ge er iväg tills ni når rawdat kada wa kada. Och jag kommer nämna de andra riwaya som finns. Det finns många narreringar på denna hadith. Jag kommer nämna tilläggen här. Bege er tills ni kommer till Raudat el-Khakh. En plats som ligger mellan Mekka och Medina. Fast lite närmare till Medina. Och ni vet, det är 400 kilometer mellan Mekka och Medina ungefär. Yani, bege er tills ni kommer till Raudat el-Khakh. Där kommer ni att finna en kvinna som har ett brev från Hatib. Ett brev till el-Mushrikin, yani i Mekka. Hämta tillbaka det här brevet till mig. Så vi begav oss ut så som profeten al-Islam hade beordrat oss. Och vi kom till henne. Vi fann henne på den platsen som profeten al-Islam beskrivit. Och då så säger Ali: vad är brevet som du har med dig? Och kvinnan säger: jag har inget brev med mig. Så de började att visitera eller kolla igenom hennes riddjur och att muddra henne. Och då så säger de till Ali: vi hittar ingenting. Och då säger Ali: profeten har talat sanning, vid honom i vars hand som min själ vilar, alayhi salatu wassalam. Antingen så ger du mig brevet, eller så kommer vi att ta av dig dina kläder och hitta brevet. Och då när hon förstod att det var på allvar, så tog hon fram brevet från här hennes midja, taib, vid bältet eller någonting där, hennes izar, så tog hon fram brevet. Så vi begav oss tillbaka och kom till profeten alaihissalatu wassalam. Och då så sa Umar om Hatib, och det är viktigt att förstå att Hatib ibn Abi Balta hade skickat det här brevet med den här kvinnan till kuffar i Mekka. Taib. Så för att ge hemlig information om profetens planer i krig alaihissalatu wassalam, hur han skulle erövra Mekka, Fethu Mekka. Taib. Så när Umar är där och brevet kommer tillbaka, så säger Umar, han har enikhan Allah wa rasula. Hatib har svikit eller bedragit Allah och hans sändebud och de troende. Låt mig hugga av hans huvudet. Låt mig halshugga honom. Och då så säger profeten alaihissalam till Hatib: vad var det som fick dig att göra detta? Varför har du gjort det här? Varför har du skickat ett brev med hemlig information, en spioneri till kuffar? Och då så säger Hatib: ma bi illa an akuna mu'minan billah. Jag vill inget annat än att vara en person som tror på Allah. Och i en annan riwaya: ma ghayyartu wa ma baddalt. Jag har inte ändrat eller bytt ut min religion. Och jag har inte gjort det kuffar eller lämnat min religion. Och i en annan riwaya: har inte bråttom, ja Rasulullah. Jag var en person i Quraysh som inte var från de högt uppsatta. Och de från den muhajirin som var med mig hade och har fortfarande släktingar i Mekka som kan försvara deras släktingar och deras egendom i Mekka. Så jag ville också ha någon form av garanti eller skydd i Mekka. Att de också skulle skydda min familj som är kvar i Mekka. Taib. Och då så säger profeten a.s. sadaqa ya Umar. Han talar sanning, Umar. Och så säger profeten a.s. var han inte med i Bedr? Var han inte med i Bedr? Och Allah azza wa jall kollade ut över folket i Bedr. Och han säger: gör vad ni vill, för ni garanterade paradiset. Och då började Umar att gråta. Och han sa: Allah och hans profet vet bäst. Och den lades också till i en hadith. Att i brevet så stod det: från Hatib ibn Abi Belta till al-Mushrikin i Mekka. Och han berättade om profetens planer, alihi salatu wassalam. Ja. Så återigen, vad hände här? Hatib radiyallahu anhu hade sin familj i Mekka. Han gjorde hijra. Och de var muslimer och han var rädd att de skulle förtryckas eller dödas. Att hans egendom skulle försvinna. Och han hade inget som helst skydd eller garanti. Taib. Så han hade ta'wil. Han missförstod och gjorde det här felet. Den här synden. Och skrev det här brevet med hemlig information. Taib. Som skulle hjälpa kuffar. Taib. Och profeten al-Islam ville ju attackera Mekka. Erövra Mekka. Och han höll den här planen hemlig. För att, som ulema säger, orsaka så lite skada som möjligt. Att rida in i Mekka och överraska dem. De är inte förberedda på krig och kallas, de ger upp, kapitulerar. Till skillnad från om de är förberedda och de har arméer och hit och dit och det blir blodbad. Det ville han undvika. Så Hatib radiyallahu anhu skrev det här brevet och berättade om profetens planer alaihissalatu wassalam. Och skickade med den här kvinnan. Och när hon var halvvägs på väg till Mekka på den här platsen, Raudat Khach. Och det här är också, subhanallah, min dela'il nubuwa. Bevis på profeten alaihissalam att han var en sann profet. Hur kunde han veta det här? Ett, hur kunde han veta att hon hade det här brevet? Två, hur kunde han veta vart hon befann sig? Han sitter i Medina och säger: det finns en kvinna, hon är där. Exakt plats någonstans mitt ute i öknen. Hon är där. Eller där kommer ni att möta henne. Subhanallah. Hon är alltså på väg bort från Medina. Och de beger sig då dit och subhanallah, hon är exakt på den platsen. Där profeten al-Islam hade berättat. Och då börjar de att muddra och visitera hästen eller kamelen och henne. Men hittar ingenting. Så vissa av sahaba säger: vi hittar ingenting. Men Ali radiyallahu anhu säger: nej. Vid honom i vars hand min själ vilar. Han svär på Allah att den brevet är här. Har profeten alaihissalam sagt så, då är det så. Och det här tyder på sahabas starka iman, yaqin. Att de satte uppenbarelsen framför sitt eget förstånd. Att står det i Koranen, har profeten alaihissalam sagt så, kallas, då är det så. 100%. Jag har fel, profeten har rätt. Fortsätt leta. Och han säger med bestämmelse till kvinnan: ge oss brevet eller vi kommer att ta av dig kläderna. Plagg för plagg tills vi hittar brevet. Och då när hon såg att det var allvar, tog hon fram brevet. Och han nämner också en annan lärdom. Och det är att det är tillåtet att avslöja syndare. Som den här kvinnan gjorde någonting dåligt. Spioneri. Att avslöja syndare. Och att typ ha ett öga på dem. Och att gärna avslöja dem om det finns en större nytta än att dölja deras synder. Och här utan tvekan. Det här handlar om nationell säkerhet. Islams säkerhet och allting. Så att det är den stora nyttan. Och till och med om det är en sån situation att det bara är män, så får de muddra kvinnan och ta av henne kläderna. För att hitta det som hon gömmer. Taib. För att skadan är så mycket större. Så att det här är ett undantag. På samma sätt som om du kommer in i ett sjukhus. En kvinna är döende och det finns bara manliga läkare. Och man måste, en del av hennes aura måste blottas. Får man inte ta av henne kläderna? Det är klart man får. Det går före igen när man kollar på fördelar och nackdelar. Taib. Så att det är då tillåtet. Taib. Om det inte finns kvinnliga poliser och så vidare som kan göra den här uppgiften. Men finns det inte, så är det då tillåtet. Och de begav sig då tillbaka och konfronterade Hatib radiyallahu anhu. Och Omars första reaktion var att han sa dessa mycket starka ord, att han har bedragit Allah, hans sändebud och de troende. Och det här är det som författaren refererar till när han säger att man kallar en muslim för munafiq. Med ta'wil. Med att man har förstått någonting fel. Det finns ingenstans i hadithen att det nämns ordet munafiq. Men då säger ulema att det här är samma sak som att anklaga någon för nifaq. Att du säger att du har svikit Allah, profeten och de troende. Endast en hycklare skulle göra någonting sånt. Så att det är indirekt att säga samma sak. Taib. Och Umar radiyallahu anhu dömde på det yttre. Det som han hade gjort. Att den här gärningen att spionera på muslimerna till kuffar är något som en hycklare gör. Han sa, låt mig avrätta honom. Men profeten alaihissalam ställer här en väldigt viktig fråga. Det är, vad var det som fick dig att göra detta? Vad var det som fick dig att göra detta? Och nu kommer vi till våran rad på Al-Khawarij. Om det som han gjorde var kuffer bawah, klar och tydlig kuffer, skulle han då fråga honom om hans avsikt? Ja? Om någon person gör sujud till en staty och dyrkar en staty, ska vi säga vad är din avsikt? Ska vi det? Nej, det är kuffer, eller hur? Det finns ingen... Det är klart och tydligt. Men här han frågar honom, varför gjorde du detta? Och det är också viktigt att förstå här att Khawarij, ett av deras starkaste argument för att göra takfir på muslimer är att de anklagar dem för att samarbeta med kuffar mot muslimer. De säger att nawaqid al-islam, de här punkterna som tar människan ut ur islam, och en av dem är mudaharat al-mushrikin al-muslimin, att ge seger till al-mushrikin över muslimerna, att hjälpa kuffar mot muslimer tar människan ut ur islam. Taib, det är deras argument. Vilket generellt stämmer. Taib. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Den som gärna tar dem till awliya, han är från dem. Och så vidare. Och det finns många andra verser. Det generellt stämmer. Men inte bara så här mutlak. Utan tafsil. Utan det finns en djupare förklaring i frågan. Taib. Så. Den som hjälper kuffar mot muslimer har lämnat islam. Men det är inte bara så enkelt. De lärda säger att den som hjälper kuffar mot muslimer för att ge seger till kuffar över islam. Innan han vill ta bort islam, han vill att kuffar ska dominera och segra över islam. Det är kuffar. Och det tar människan ut ur islam. Jag tror inte någon person med intellekt tvivlar om detta. Att du har ett land som är muslimskt och någon jobbar dag och natt för att få dit kuffar. Och ta bort islam, ta bort sharia, och att vi ska bygga kyrkor och buddhistempel, jag vet inte vad, och moskéerna ska rivas och så vidare. Något sånt här gör inte en muslim. Det är kuffer. Taib. Men här har vi en person som hjälper kuffar mot muslimerna på grund av världsliga anledningar. Som Hatib radiyallahu anhu. Det var inte på grund av att han ville hjälpa kuffer mot islam. Hashalillah. Han trodde att den här informationen inte skulle skada islam. Att muslimerna var så starka, alla skulle ge dem seger. Förstår ni? Men han hade fel. Och det han gjorde är en form av spioneri. en form av skena och inte tillåtet, en av de största av synder. Men profeten Ali frågar honom, varför gjorde du detta? Så här finner vi att det kan inte vara kufr bawa som tar människan ut ur islam. För då skulle han inte fråga varför. Eller hur? Och vi finner också här som ulema säger en annan lärdom. Och det är att när vi kommer till takfir, vad som tar människan ut ur islam och inte, och det finns en ihtimal, det finns en chans att det kan vara en av två saker, kufr eller inte kufr, då måste man granska och undersöka varför. Hur ligger det till? Förstår ni? Personen har sagt ett uttalande som kan tolkas på två sätt. Kufr eller inte kufr. Då kan du inte bara säga du är kafir. Utan du måste kolla varför han sa det han sa. Eller varför han gjorde det han gjorde. Okej? Det har vi bevis på i denna hadith. Och då så säger Hatib radiallahu anhu att han inte gjorde det för att lämna islam. Han gjorde det inte för att då bli kafir eller någonting sånt. Utan han gjorde det på grund av att skydda sin familj i Mekka. Världsliga saker. Och då så bekräftar profeten alaihissalam vad han sa. Och han säger sedan och nämner Hatibs dygd, hans förträfflighet, och säger att han var med i Bedr. Och ni vet de sahaba som var med i Bedr, ungefär 315 stycken, är bland de bästa av sahaba. Det första slaget i islam. Och Allah azza wa jall sa till dem, gör vad ni vill för att ni är garanterade paradiset. Taib. Ni är garanterade paradiset. Taib. Vissa khawarij, som det finns en som heter Abu Muhammad al-Maqdisi, som har skrivit böcker om takfir, som är typ som, vad kan man säga, maraja, yani källor för dagens khawarij. Abu Muhammad al-Maqdisi har skrivit en bok som heter Millat Ibrahim, Ibrahims väg, och han har skrivit en annan bok som heter Kawashif al-Jaliyya fi takfir dawlat al-Saudiyya, en bok som handlar om att Saudiarabien är kuffar och så vidare, enligt honom. Och han försöker att yani motbevisa den här hadithen. Den är klar och tydlig, alhamdulillah, för folk som har ljuset av sunna. Men då så säger han att en orsak till att man inte gjorde takfir på Hatib var att han var med i Bedr. Taib, en orsak var att han var med i Bedr och Allah har sagt, folket av Bedr kan göra vad ni vill, ni är förlåtna. Är det här en bra bortförklaring? Nej. Varför? För att om det som Hatib gjorde var kufr, det tog honom ut ur islam, så spelar det ingen roll vilken god gärning han har gjort innan. Eller hur? För kufr suddar bort alla goda gärningar. Är det inte så? وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدَ حَبِطَ عَمَلُهُ. Allah säger, den som har förnekat iman har nollställt sina gärningar. Och det här tror jag även Khawarij håller med om. Att den som lämnar islam har noll hasanat, eller hur? Så skulle det bara vara ridda, yani kufr, murtad, av att skicka det här brevet till kuffar, skulle han ha lämnat islam. Och det skulle inte hjälpa honom vad han hade gjort innan. Så den här bortförklaringen håller absolut inte. Taib. Utan han blev förlåten. Han blev förlåten. Han gjorde det här på grund av världsliga saker. Men profeten alaihissalam förlät honom. Taib. Och nämnde då den här dygden som han hade. Vilket var att han hade varit med i Bedr. Taib. Och den här hadithen är jätteviktig, ja ikhwa. För idag, som vi sa, så finner vi att Khawarij, de säger den här, att de här länderna är kuffar för de hjälper kuffar mot muslimer. Det finns amerikanska baser i deras länder, man bombar muslimer från deras länder och så vidare. Det argumentet är jättevanligt. Det kan vara på den skalan, eller det kan vara också som i andra länder, som i Somalia eller Afghanistan, där Shabab också går efter exakt samma princip, och de säger att regeringen är kuffar, Taib, för att de samarbetar med kuffar, och den som jobbar åt regeringen är kafir, polis, militär, och den som hjälper någon av dem är också kafir. Yani om du lagar mat, säljer en kebab till en soldat, du är kafir. Yani de går till den här extremen. Och samma sak i Afghanistan och så vidare, talibanerna. Hela den här Khawarij-ideologin är på det här sättet. Den här takfir el-musselsel. Man går efter den här kedjetakfir. Du, han är kafir, men då han som skyddar honom är kafir, och han som skyddar honom är kafir och så vidare. Taib. Och i grunden, man kan inte säga att regeringen är kuffar. Bara så här enkelt. Gärna har man gjort ikama till hudja. Generellt alla är kuffar bara sådär. Nej. Har du etablerat bevisen på dem? Har du tagit bort tvivel? Varför gör de det de gör? Är det på grund av dunja? Är det på grund av religionen? Och så vidare. Och jag tvivlar starkt på att Somalias regering vill byta ut islam mot kristendomen i Somalia. Tror ni det? Att det är deras agenda. Att vi ska ta bort islam och vi ska hämta Amerika. De ska styra och vi ska ha kyrkor och riva moskén. Är det det som är agendan? Nej, det är inte det. De hämtar kuffar för att skydda dem mot Khawarij. För att de själva inte har någon armé som kan göra det. Sen kan man diskutera om det är fel eller rätt. Och vi kan också diskutera att de kanske i vissa länder inte styr med Allahs lag och så vidare. Vilket också är synder. Men att säga att någon är kafir är mycket, mycket allvarligt. Och där måste man ta det lugnt. Och det är för ulema. Och det finns villkor, kriterier som ska uppfyllas innan man gör någonting sånt. Taib. Och generellt, vi har talat om detta tidigare, att tekfir är något man ska vara jätteförsiktig med. Och Salaf gjorde inte tekfir på folk på det här sättet. Om ni kollar på Salaf så finner vi att de gjorde tekfir på ytterst få personer. Individer. Inte att de gjorde tekfir på länder, nationer och grupper och så vidare. Utan det var väldigt, väldigt försiktigt när det kom till att göra tekfir på folk. Så hadithen, ja ikhwa, är jätteviktig. Kom ihåg den hadith, Hatib. Taib. Att han hjälpte kuffar mot muslimer, men profeten al-Islam gjorde inte takfir på honom. Och jag vill också lägga till en annan sak. Att det här nämner Imam Shafi'i i Kitab al-Umm, i hans bok al-Umm. Han nämner det här argumentet. Att Hatib inte blev kafir på grund av detta. Så det är inte något som Medhalis har hittat på. Utan det här nämns av Imam Shafi'i. Ibn Taymiyyah nämner det. Sheikh Abdulatif al-Sheikh nämner det. Och andra ulema nämner det. Så hadithen är klar och tydlig. Gjorde profeten takfir på Hatib? Al-Islam, nej, det gjorde han inte. Eller hur? Trots att han gjorde enligt dem något som klassas som Nawaqid al-Islam. Men den här Nawaqid al-Islam måste också förklaras. Har också en förståelse. Nawaqid al-Islam kan få plats på ett papper. Taib. Men det räcker inte, det måste förklaras. Det är Koran, det är Sunna och så vidare. Taib. Så att det är jätteviktigt att man förstår sig på dessa saker. En annan fråga. Vad menas med att Allah Azza wa Jal säger till folket sahaba som var med i Bedr: gör vad ni vill, ni är förlåtna. De lärde har diskuterat den här frågan. Yani, kunde de synda? Eller, yani, var de förlåtna för kommande synder? Var de förlåtna för gångna synder? Och så vidare. Och Allah alam, det som Ibn al-Qayyim nämner är att de blev förlåtna för yani, alla sina synder. Taib. Och att de blir förlåtna för sina kommande synder. Och att de är lovade Jannah betyder att Allah Azza wa Jal säger att de alla kommer att dö som muslimer. De alla kommer att dö på den rätta vägen i lydnad till Allah. Ingen av dem kommer att avvika. Och så var det också. Alla Ahlul Badr dog på al-Islam och dog på sanningen. Och om någon av dem gör en synd, någonting fel, så gjorde de tauba. Allah ger dem tawfiq att göra tauba. Och det här är det som menas. Och det är också det som många säger att när man fastar i Arafat, man blir förlåten för det kommande året. Det är också en förklaring att Allah ger dig tawfiq att göra tauba. Taib. Allah ger dig tawfiq att göra tauba. Allah ger dig tawfiq att göra goda gärningar som suddar bort dina synder. Taib. Att det är det som menas med hadithen. Taib. Så i'malu ma shit, gör vad ni vill, ni lovade Janna, yani Allah kommer att förlåta deras synder. Och när de, om de gör någonting fel och så vidare, kommer synderna att suddas bort. Det är det som menas med hadithen. Och subhanallah, hittade också här i förklaringen. Imam al-Tahawi säger att det är ijma, det är konsensus på att muslimska spioner inte dödas. Man ska inte avrätta muslimska spioner. Och vad gör de här khawarij? Jasus, halshugger folk till höger och vänster. Alla spion. Bara dödar allt och alla.
Alltså, spioner för motståndare.
Ja. Bara du inte är med dem, du är spion. Förstår du? Eller de säger att han är ni spion åt kuffar eller spion åt andra muslimska grupper och så vidare. Och de avrättar honom. Taib. Men samtidigt är det också värt att nämna att det finns en sån åsikt att det är upp till domaren att bestämma straffet för personen. Det kan vara fängelse. Och Imam Maliks madhab, Allahu alam, de har också dödsstraff för spioneri och så vidare. Men att ikhtilaf fråga. Men de har gjort det som att khalas, spion, död, du är murtad och så vidare. Men det är inte något som ulema nämner, att den som spionerar åt kuffar går direkt ut ur islam. Det finns inte i fiqhböckerna. Utan vi går tillbaka till den här tafsil som vi nämnde i den här hadithen. Vi ska ta några hadither, korta hadither som vi också gick igenom förra veckan här. Nästa kapitel, bab man qala li akhihi ya kafir. Kapitlet om den som kallar sin broder för kafir. Och där nämns hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: om en person säger till sin broder kafir, så kommer ordet att falla in på någon av dem. Och i den andra hadithen från Abdullah ibn Umar, som också berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: om en person säger till någon annan kafir, så kommer någon av dem, eller ordet kommer att falla på någon av dem. Om det är på personen, om han är kafir, så faller ordet på honom om han har rätt då i hans anklagelse. Och om det inte är som han säger, så kommer ordet tillbaka på honom. Och vi förklarade dessa hadither i förra lektionen. Kommer ni ihåg det? Och vi sa att det här är zajr. Yani profeten alaihissalam varnar oss för att göra takfir på andra muslimer. Att det är mycket, mycket allvarligt. Det här är något som al-imam Dhahabi nämner i kitab al-kabair, från de stora synderna. Att kalla muslimer för kuffar utan legitim rätt, utan att ha liksom verkligen vara säker på sin sak, så är det en av de stora synderna. Och har man fel när man kallar någon för kafir eller munafiq eller adu Allah eller fasiq, så kommer ordet tillbaka till den som sa det. Taib. Och vi nämnde förra veckan att en förklaring är att synden kommer tillbaka på honom. Och vi sa att det betyder inte att han lämnar islam. En person som gör takfir på en annan muslim, att han lämnar islam. Taib. Utan han får synden på sig. Eller det kan vara så att det här leder till andra synder, som leder till att han kommer att lämna den här dunja på ett dåligt sätt. Han kommer få ett dåligt slut i detta liv. Eller vissa lärda sa, om han gör takfir på en person som har riktig sann islam, han är tawhid, salah och allting, och han säger inte kafir, då har han gjort sanna islam till kufr. Med kunskap. Att han tycker att rätta islam är kufr. Och det här är otro. Och då går ordet tillbaka till honom. Men det som man då vill betona här är att man inte ska göra takfir på andra muslimer. Det här lämnar vi till ulema. Det är en form av fatwa och någonting svårt. Men idag Allah al-musta'an, ungdomar som inte har studerat islam, som inte kan arabiska, som inte ens kan läsa surat al-Fatiha korrekt, som var på baren igår och så vidare, gör takfir på folk. Kafir, murtad och hit och dit. Allah musta'an. Så vi finner många av dessa Daesh-människor. De var på disco, de sålde knark och de var kriminella. Och subhanallah, och sen ger de sig in i takfir och att döda muslimer. Allah musta'an. Namn. Vi ska nämna en sista hadith, kapitel 206, bab shamatatul a'da. Kapitlet om att ens fiender blir han blir glad över våran olycka. Att en kafir blir glad över våran olycka. Skadeglädje heter det. Kapitlet om att ens fiende får skadeglädje. Och där lämnar han hadithen från Abi Huraira radiyallahu anhu, att profeten alaihi salatu wassalam brukade söka skydd från su'al qada wa shamata til a'da. Han brukade söka skydd från ondskan i det som händer och från att ens fiender ska bli skadeglada. Taib. De här sakerna. Och denna hadith finns i Bukhari. Ja. Profeten alaihissalam brukade söka skydd från många saker. Ett ta'awud. Många av lärda har till och med speciella kapitel i sina hadithböcker om just att söka skydd. Al-isti'adha, kitab al-isti'adha, som det finns i An-Nasa'i. Massor med hadither finner vi i alla hadithböcker generellt. Och det här är något som vi faller kort i, som vi borde göra mera. Att inte förlita sig på sig själv, utan att vända sig till Allah och söka hjälp från den ondska som vi finner runt omkring oss. Och att profeten då alaihi salatu wasalam sökte skydd från jättemånga saker som vi verkligen också borde lära oss. Taib. Så en av de sakerna som då profeten alaihi salatu wasalam brukade söka skydd från var här su al-qada. Yani det onda som händer i vad kan man säga, i det som är bestämt. Yani allting som händer. I det som alla bestämmer finns inget ont. Men i människorna, i deras beteende, i deras uttalande finns dåliga saker. Och man söker skydd från allting ont. Det är en väldigt generell dua. Att man söker skydd från allting ont. Och att man söker skydd från shamata till a'da. Från att ens fiender ska bli glädjeglada. Eller skadeglada. Nej. Att de blir glada över att muslimerna förlorar. De blir glada över att muslimerna lider underlag, fattigdom, sjukdomar, förtryck och liknande saker. Och subhanallah, du söker skydd från den här saken om Allah besvarar din dua och skyddar muslimerna för att kuffar ska ha någonting att bli glada över. Det betyder att muslimerna kommer att ha det bra. Är det inte så? Nej. En fråga som Sheikh Abdurrazak al-Badr tog upp. Varför nämner författaren detta kapitel och denna hadith efter dessa hadither som vi har diskuterat? Om ni tänker på de senaste föreläsningarna och de senaste kapitel, så har det handlat om faran av att svära, förbanna, säga fula ord, baktal, att reta en muslim, göra takfir på en muslim och liknande saker. Är det inte så? Det är tungans onda konsekvenser. De synder en muslim gör med tungan mot en annan muslim. Eller hur? Vad har det här med saken att göra? Sheikhen säger, eller alla, det kan vara så, att när kuffar ser muslimerna bråka med varandra, ja, vara fiender, vara splittrande, inte ha det här brödraskapet vi talade om, utan de svär åt varandra, de retar varandra, de förbannar varandra, de baktalar varandra, sprider skvaller om varandra och så vidare, gör takfir på varandra, så blir kuffar glada över våran olycka. Så att det kan också vara någonting sånt som författaren indikerar på. Wallahu a'lam. Och det är sant. Yani när vi muslimer håller på som vi gör, vi är splittrade och bråkar med varandra, så ger det en väldigt dålig bild av islam. Som vi muslimer verkligen måste försöka förbättra. Och sluta upp med de här sakerna och ge den bästa bilden av islam. Taib. Så vi avrundar där för idag. Wallahu ta'ala a'lam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.